Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv.
Många känner igen Evelina Åslund Bäck som ansiktet utåt för SVT-produktionen Jaktliv. Men för Evelina själv och för alla som är med på hennes jaktarrangemang är kropp och själ en lika självklar del av jaktupplevelsen. Med sitt företag anordnar hon nämligen jaktupplevelser där hälsa och välmående kombineras med spänningen i jakten. Något som visar sig att vara ett vinnande koncept. Välkommen hit Evelina!
Tack så mycket!
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Ja. Jag är på väg på lite jakt söderut här.
Jag var för dig till Värmland. Du ska neråt.
Ja, vi ska ner till Dalsland där min man kommer ifrån. Och ska vi jaga lite rådjur och vildsvin.
Mm. Och du är en av våra första gäster i vårt nya eventcenter. Vad har du för åsikter hittills? Vad tycker du?
Det känns stort att vi fick komma in fast inte är öppnat än. Det är jättefint. Så det här kommer bli, bra för er, det tror jag.
Du och din man och barnen var inne och provsköt lite precis. Ja, hur gick det i skjutbyn?
Jo, men det gick ganska bra. Det är några skott lite högt var det. Något lite längre bak. Men det är ju skönt så länge man är på en biograf och skjuter sådana skott.
Precis.
Det var kul.
Jättekul att du kom. Vi brukar alltid inleda våra avsnitt med en liten frågeruta. Vi ska prata om ditt företag. Givetvis lite om SVT och lite framtidsplaner och så vidare. Mm. Är du beredd?
Ja, kör.
Hur kom du in på jakten vill jag alltid börja med när vi har våra gäster. Kan du berätta lite om det?
Hur jag själv kom in på jakten. Jag är ju född och uppväxt i en jägarfamilj. Så att det var ju som ett självklart, för mig var det ett självklart steg in i jakten. Att ha jägarexamen själv.
Mm.
Och det gjorde jag när jag var 17 år. Och innan det hade jag varit med på älgjakter och följt med pappa och gått med hund. Han är ju uppväxt med jämthundar.
Mm.
Och då var det egentligen mer, det var, visst jag var intresserad av skog och natur, men det var mest för att komma ut i skogen och gå. Jag tävlade i skidskytte och längdskidor som barn och ungdom och så få lite kondition i skogen. Så det började egentligen så. Och sen när jag tog jägarexamen själv när jag var 17, då kom mitt egna intresse lite starkare efter det.
Det växer sig allt mer då.
Ja.
Häftigt. Och vi ska prata lite om fjälljakt och så vidare mer. Och det finns hälsoaspekter och så vidare. Men fjällen, vad betyder det för dig? Jag har försökt ringa in dig här nu innan du kom.
Ja, så fjällen är ju lite grann där min själ finns. Jag tycker det är underbart att vara till fjälls. Och för att man har den här vyn och man har, det är lätt att orientera sig också. Och det är så vackert att gå på fjället. Nej, det är hälsa och det är liksom välmående. Kan man säga.
Och nu ska du söderut.
Ja, nu ska jag
söderut. Du klarar ändå
ja, då.
Utan fjällen ett tag. Det starkaste jaktminne har vi fått en fråga om. Har du något sånt du kan specificera?
Mitt första vilt var ju en älg som jag sköt på ståndskall på min 21-årsdag. Så det blir väldigt speciellt. Liksom första viltet minns nog alla. Och sen för mig var det ju spännande att jag fick skjuta för en ung hund av pappas unghundstik.
Berätta om dina hundar och hundintresset.
Ja, hundintresset. Nu med oss här i bilen här nu, då har vi faktiskt 4 hundar. Jag har med två sättrar och så har vi med en jämthundstik och så har vi med en liten sällskapshund.
Mm. Jag såg den när dörrarna öppnades. Ja. Det slutade aldrig.
Och två sättrar, eller en sätter till har jag lämnat hos min mamma och en pointer är i Åre hos en kompis.
Ja.
Det gäller att
hitta alla lite. Med dig.
Nej, det rymmer. Vi åker för faktiskt, det är inte alltid vi kan åka samma bil när vi ska på semester, utan vi åker oftast 2 bilar. Om vi ska med oss alla hundar.
Men det är det värt.
Ja, det är det. Då får vi med oss hundarna. Det är alltid tryggast liksom.
Jag har pratat med min sambo om att skaffa en hund. Men jag tänkte att det kanske blir logistikproblem. Men nu blir jag inspirerad av er. Det går ju bra ändå.
Med en hund fixar ni. Absolut. Får man dem bara van att åka bil och trivas i bilen. Då har man hunden med. I princip nästan överallt.
Hur får man det? Det är ett bra tips.
Hur man får hunden
och åka bil. Hur har ni tränat upp dem?
Vi brukar träna dem genom att man börjar med korta turer. Och sen att det alltid händer någonting roligt i samband med den här bilturen. Man åker en liten bit och man kommer ut och så hunden får ut och leka eller springa efter bollar eller springa i skogen. Eller. Och sen in i bilen en liten stund bara i taget.
Man stegar det.
Ja, och så att det inte blir långa resor liksom med det första. Utan att det är förknippat med lite förväntan. Och det får man också vara lite försiktig med så att det inte blir pipiga hundar i bilen. Utan man kan även ha bilen som en rastplats. Om jag är ute och hälsar på kompisar, då får hunden ligga kvar med öppen lucka i bilen.
Mm.
Ha sin lilla bo där. Liksom.
Mm. Jag kanske återkommer om ett halvår. Ja. Jag behöver lite tips och råd.
Det får du göra.
Din största vision inför framtiden? Och då tänker jag företagare, entreprenörskapsmässigt. Har du någon sån? Vad vill du utveckla ditt företag? Vi ska komma in på det alldeles strax.
Ja, jag skulle vilja hitta en... Jag har haft jaktresor till Estland under 5 års tid. Mm. Som jag fick pausa när det var svinpest där. Så jag har en dröm att en vision att kunna starta lite jaktresor till Skottland.
Mm.
Och då vill jag ha det här konceptet som är mitt jakt och hälsa. Alltså att vi åker på hjortjakt framförallt. Och sen att vi gör någon kombination av trevliga dagar med mycket mys och lite andra saker man gör på plats i Skottland.
Vi kommer till ditt koncept alldeles strax. Framtida drömjaktsresmål. Har du något sånt specifikt?
Ja, det är väl tillbaka till Skottland, vill jag. Vi har varit där och jagat en gång. Jag skulle vilja åka tillbaka dit.
Vad är det bästa med det?
Det är naturen, ska jag säga. Naturupplevelserna. För det är väldigt lik fjällen att gå i Highlands. Och sen att det är gjort där. Sen att man skulle kunna närma sig och få jaga ripa till exempel. Det vet jag. Jag vet att det är bara vansinnigt dyrt. Så att det hade varit kul att få testa också. Men någon mer smygjakt gjort i Skottland. Mm. Och sen även någon annan jakt som är lite strapatsrik. Någonstans i Gems kanske.
Mm, jag tänkte säga
Alperna det. Eller, det är väl, men det är inget sådär. Jag har inte satt något mål så. Utan det är lite mer. Det är bara drömmaren.
När du vill imponera på någon i köket. Vad lagar du då?
Oj, då lagar jag... Jag lagar ju något vilt alltså. Förmodligen så blir det kanske ett älg innan lår som vi sovidar. Och sen då kan man ju peppra på lite krydder i sovidden och sen så smörsteker man den där steken liksom och äter kött och sen krispotatis och sen någon god gräddig kantarellsås till.
Jag slängde en snabb blick åt din man där borta. Han sitter här en till. Han verkar nöjd med den. Med det receptet.
Ja, det är väl.
Jag har även fått en lite märklig fråga som kanske kräver en liten bakgrundsstory. Fråga Evelina hur hon hanterar tassgnag, står det.
Oj, det kan jag inte tänka.
Från en kvinna som vill vara hemlig som heter Sofie.
Ja, precis. Tassgnag. Nej, men det är ju jobbigt. Jag tycker det är bra med lite långhåriga hundar. Det kommer därifrån, liksom det här tassgnaget. Alltså det fastnar ju snö och is i tassarna när man är ute på vintern och till fjälls. Mm. Eller och i skogen också för den delen. Och har man inte de här tossarna på hundarna då. Då blir det här. Det isar in och de ligger och gnager på tassarna. Alltså, och det blir ju ett jätteproblem. Och det blir ju när man jagar på fjället och har pejlhalsband på hundarna. Och så ser man inte hunden och så ser man att wow, nu är det stånd. Indikerar stånd. Och så skidar man fram och så ligger hunden och gnager. Om den har tappat en tossa till exempel. Så det blir också väldigt störande. Stör ju liksom jakten. Det stör hunden framförallt jättemycket. Så tossar som sitter på. Det är mitt bästa tips. Jag har provat att klippt. Och jag har provat att smörjt. Och det är ingenting som funkar. Så att det är riktiga tossar. Och de måste sitta på. För annars så många ramlar av. Så det har haft ett jävla bök. Sofie och tjejerna när var ute med hundarna.
Hoppas Sofie är nöjd med det svaret. I ingressen så nämnde vi ditt företag. Om du får vara lite skrytig eller sälja in det liksom för mig. Hur skulle du sammanfatta? Det heter alltså Joy Event Hunt and Health AB. Företag.
Det är ju ett jaktföretag som jag startade 2009. Så jag har drivit det sedan dess. Det börjar bli några år nu. Och det är också stolt över att det faktiskt har hållit över tid. Sen att jag valde att kombinera jakt och hälsa, det är ju en egen nisch. Och det var också för att jag ville vara lite unik i mitt utbud och i mitt tänk. Och så vill jag förmedla det här till andra att jakt är så mycket mer än skottchanser. Utan det är så mycket hälsofrämjande ligger bakom en jaktupplevelse, tycker jag. Så det är egna erfarenheter som jag vill försöka, ska jag säga, erbjuda andra och trycka på när man pratar om jakt.
Du behöver inte gå in på det så mycket, men jag vet att du behövde det själv också. Att du hade det utmattningsperiod och så.
Ja.
Förstår du rätt att det här hjälpte dig?
Ja, helt sant. Ja. Jag hittade min egen rehabilitering i skogen och på fjället. Och kom tillbaka, som jag tror mycket fortare än jag hade gjort annars. För att jag kände att det hände saker i huvudet när jag kom upp på fjället.
Vad var det som släppte?
Ja, men det är som att det var... I och med att man kommer upp och får vyn, alltså man får... jag kunde liksom börja tänka klart, för det var väldigt som ett sammelsurium i mitt huvud när man skulle tänka framåt när jag var som... Ja, när jag hade den här utmattningssymptomen. Men där någonstans, när man kommer ut och upp på fjället, så var det som att det klarnade. det var liksom luckor så här att jag kunde liksom tänka att nej, men när känns, det här kommer gå bra, det känns bra, jag kommer att fixa det här.
Det släppte liksom lite? Eller?
Det släppte mer och mer och mer ju mer jag var ute och kände att jag behövde ut för att komma till det där stadiet att jag känner lugn och jag känner liksom tillförlit. Att det här vill jag vara, för här mår jag bra. Och så kunde jag också börja tänka lite klarare tankar i den här miljön. Så det intresserade mig, så att jag läste faktiskt en kurs på universitetet som handlar om miljöpsykologi, hälsa och rehabilitering. Mm. För att förstå att det faktiskt är forskat på det här.
Mm. Och om vi gör någon tidslinje, hur snabbt märkte du resultat? Eller var det liksom varenda dag? Eller går det att göra någon tidslinje kring när du kom på benen igen så att säga?
Ja, jag var på benen efter 1,5 år på riktigt. Och det var ju då jag faktiskt startade företaget. Och många tyckte att jag var väldigt våghalsad som vågade göra något sånt efter en utmattningsperiod.
Men, stort steg.
Men jag kände liksom att det var också en grej på min bucket list att göra. Så jag kände att jag provade det här. Och det var så tajmingen att min mamma och pappa hade köpt ett felskifte. Jag hade min stående fågelhund som hade blivit riktigt duktig. För det var min första stående fågelhund. Så jag kände att jag provar en säsong. Det här med företagandet och jakt och hälsa. Så får vi se hur det går. Mm. Jag ville liksom prova det här. Och sen har det bara rullat på. För gäster har kommit tillbaka år efter år. Och vill ha haft andra typer av jaktarrangemang som jag ordnar.
Mm. Och göra något som man känner passion för och så vidare. Det kanske minskar risken att man blir utmattad och så vidare igen, eller?
Ja, både och. Det kan också vara en fara för att man inte, alltså man jobbar med sin passion, att det kan bli...
Man släpper aldrig
det. Nej, att det blir för mycket. Men jag har fått vara lyhörd liksom, för vad man faktiskt orkar med. Så det har jag fått vara försiktig. Det tar det liksom med gas och bromsa. Och lyssna på kroppen.
Och det här konceptet, jag vet att du föreläser också om natur och miljö och så vidare. Mm. Kan du berätta lite om det?
Ja, när jag föreläser om just det här med hur det hänger ihop med jakt och hälsa, då plockar jag upp det här som jag själv har läst på universitet, forskningsrapporter om det här med känsla av sammanhang och hur det... Om man har en känsla av sammanhang, att det liksom kan stärka oss och att man kan må psykiskt bättre av det. Och det är min starka övertygelse att det får man i naturmiljöer. Så att jag berättar liksom hur faktiskt evidensbaserade fakta ser ut. Och så drar jag kopplingar till hur jag upplevt det i naturen med jakten. Så det är ju en del att jag pratar om den hälsoaspekten. Och sen är det många som efterfrågar och får veta om entreprenörskap och jakt. Liksom, hur går det ihop? Så det brukar vara lite olika teman på föreläsningarna.
Jag jobbar själv vid sidan om ute och föreläser om funkisfrågor och så vidare. Så det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag tror också stenhårt på det här med ute i naturen och så vidare. Det är ju något som oftast ordineras när man mår dåligt.
Ja.
Svenska jägare, alltså jag har ju fått uppfattningen när jag varit i den här branschen i många år att svenska jägare överlag mår ganska bra. Kan det vara liksom förebyggande också att de är ute mycket i sammanhang ute i skog och mark och så vidare?
Ja, det är jag övertygad om. Att, så tror jag att det är. Att vi har ju det som en... vissa kallar det att gå till skogen är som att gå till sin kyrka.
Mm,
att man får det där lufthålet, andningshålet, ganska naturligt.
Mm.
När man håller på med jakt och när man har kanske hundar, när man är ute ännu mer.
Mm.
Så det tror jag absolut hänger ihop att vi mår lite bättre kanske av det.
Och många i min egen ålder och äldre, inte ofta vi ventilerar ibland. Vi kan vara lite dåliga på att prata, men det skapas ju många sammanhang under jakten där man kan ventilera lite och prata runt lägerelden och så vidare, eller hur?
Man kommer nära sig själv liksom när man är ute i och går och ute i skogen. Så det kan bli väldigt mycket fina samtal och liksom närhet till andra.
Det här konceptet du har, vad har du fått för respons på det genom åren?
Det har ju varit, många har ju varit nyfikna på det, så att jag har ju haft lite tur, för att det är ju så att om det kommer någon reporter och vill göra ett reportage om jakt och hälsa, och då är det också en sorts marknadsföring.
Mm.
Så det har jag haft turen att många år i början så var det något jaktmagasin som följde med ut på jakt.
Mm.
För de ville plocka upp och fånga upp det här lite speciella, den nischen som jag har. Så det har ju, jag upplever som att det har varit mycket nyfikenhet kring det. Och framförallt när man pratar om min spetsprodukt, jakt och yoga, som Joy egentligen står för, så är det ännu mer som undrar liksom, hur går det till? Så får jag liksom chansen att få berätta.
Berätta hur det går till.
Ja,
Okay. Läste jag rätt i hastigheten att du var på en resa och upptäckte yoga, eller har jag läst fel?
Nej, det stämmer. Jag var till Indien och för att utveckla min yoga. Och sen när jag nu skulle starta företaget så var jag hade ju varit sjuk i utmattning, så att det här med skog och fjäll var någonting som jag verkligen anammade, och det yogan var någonting som hade gett mig väldigt mycket. Så jag kände att vi skulle kombinera det här fantastiska, yoga på fjället ihop med jakt. Och sen också för att attrahera, tänkte jag lite grann, en målgrupp, kanske kvinnliga jägare, att man kan bygga koncept med lite mer mjuka värden. Så det här är ju egentligen bara har jag haft yoga ihop med fjälljakten, med ripjakten i den miljön. Och där är det så att vi bor i fjällstugan, till exempel på fjället. På morgonen kliver vi upp och går ut och sätter oss vid brasan. Och där har vi en liten stunds meditation innan vi går in och äter frukost. Och det är liksom en meditation, vi landar i kroppen och bara känner efter hur det känns att sitta här. Lyssnar inåt, hur känns det? Vad hör jag för ljud? Det handlar liksom bara om att krympa ner det här. Sinnet är ju, tankarna är ju så himla vida och far runt i huvudet hela tiden. Men att man stillar sig först med det. Sen går vi in och äter frukost och sen är vi ute och jagar ripa en hel dag. Med allt vad det innebär. Mm. Så då är det liksom att ta in naturen och det är spänning och det är full fart hela dagen. Och sen kommer vi hem. Förhoppningsvis är vädret okej så vi kan vara ute på altanen. Och då har vi en stretch yoga paus där. Där vi stretchar leder och muskler och lägger oss ner igen och får liksom gå tillbaka vad jag upplevt idag för att stärka det här ännu mer liksom närvaron.
Jag får ner axlarna bara du pratar om det. Vad skönt.
Ja, det låter underbart. Du får komma och prova.
Absolut. Ja. Det hade varit härligt. Och vad tänker du, har du några tankar om du ska vidareutveckla? Så, vad blir nästa steg? Och kan man ta det ett steg längre?
Det är väl mer att jag skulle hitta mer samarbetspartner som vill göra det här med mig. Mm. Jag har ju idag, kör jag jakt och yoga i vår fjällstuga. Jag har också samarbete med Fjällnäs fjällhotell. Okay. Att jag har mina jakter där på deras privata mark ihop med yoga. Mm. Så det, och jag har också varit hos en annan privat markägare. Men att man skulle kunna få in konceptet hos fler arrangörer så att det går att skala upp det.
Just det. Lite. Det blir häftigt att följa. Jag nämnde jaktliv i ingressen och du sa själva innan vi började spela in att du blev, hur processen gick till.
Ja.
Ja, för jag frågade dig om du hade någon journalistisk bakgrund och så vidare, men så var det ju inte riktigt.
Nej.
När den här producenten ringde dig, var det 2018 när de ringde dig första gången?
Oj, nu måste jag tänka, jag tror det blir 2017 faktiskt.
2017. Kom det huxflux eller?
Ja, det var huxflux. Ja. Det ringde ett nummer från Umeå och jag tänker så här, ja men det är väl så här försäljare.
Det var diska typ, eller vad?
Nej, jag vet precis vart jag var. Jag var på väg in till Östersund, till kontoret som jag hyr där. När Robban ringde, Robban Moström som var producent, jobbade på SVT Umeå då. Och presenterade sig. Och först så sände jag bara, jag ringer från SVT Umeå. Och han berättade att de har funderat på att göra en produktion om jakt. Och att de har researchat Jägarsverige. Och jag är en av några de skulle vilja prata med och höra om det kan vara intressant. Mm. Och då kände jag bara, först så trodde jag att det är ett skämt. Men ju mer han pratade så förstod jag att det är uppriktigt. Mm. Så att jag blev ju alltså spontant jätteglad. Jag sa att är det till hösten redan, då kan det bli svårt. För jag är så bokad redan mina jakter. Jag såg ju liksom bara det, att det här kommer nog bli svårt. Men sen så, vart efter processen gick så fick jag ju helt enkelt lösa det. Så då fick jag åka upp till Umeå. Tillsammans med några andra trevliga tjejer som också var kallade till intervju. Och så fick vi faktiskt provfilma på plats där.
Vilken speciell situation.
Ja, väldigt speciellt.
Var de andra liksom, såg de andra dig till exempel när det var din tur? Eller?
Nej, utan vi satt och hade som en intervju kan man säga, tillsammans med inslagsproducenten. Mm. Och då satt vi och lyssnade på varandra när vi pratade om jaktminnen och sådär. Sen gick vi ut en och en och då hade vi kamera framför oss och så skulle vi berätta lite vad vi ska göra. Ett scenario. Nu har vi släppt hunden. Det var ståndskalle borta. Vad gör vi? Mm. Och så fick man liksom gå i kameran och berätta, vart är vi? Vad gör vi? Vad ska vi göra? Det var det liksom.
När du ställde dig framför kameran första gången, var du nervös eller kändes det naturligt eller något? För jag reagerar på när jag tittar på programmet att det kändes väldigt lugn och bärskad framför kameran. Fast alla har gjort det för.
Ja, nej. Utan det kändes bra. Det var inte konstigt. Mm. Det är en stor kamera i ansiktet. Men det funkar. Så länge jag sa det till producenten, så länge inte jag behöver läsa in något och säga något utan till, Så för det fixar jag inte.
Du klagar på minnet.
Man får kort minne. Men får jag göra liksom lite på så spontant, då funkar det.
Innan första inspelningsdagen, hur mycket tänkte du på hur du skulle ta dig an uppdraget? Eller gick du bara in och körde och så blev det som det blev? Eller så att du övade framför spegeln och så vidare?
Nej, det var inte. För vi gjorde faktiskt en prov. Vi var ner och gjorde en liten provfilmning innan som inte skulle gå i tv. Hos en av dem vi skulle göra en grisjakt hos senare. Så vi hade lite träning där faktiskt. Mm. Med kamera.
Skönt.
Ja, så det var, ja, och det gjorde vi också. Det var också lite klipp som vi skulle ha inför Jaktliv. Så att några grejer sändes ju ut, i alla fall i våra sociala medier, var att det här kommer att komma till hösten. Så några sådana påer fick vi göra och träna på då. Och det fick vi träna och de tyckte att det här blir bra. Så jag hade ju en trygg partner där, Peter. Han har gjort det här mer än mig, så att han stöttade mig. Så det det funkade. Mm.
Och jag gissar att de flesta av våra lyssnare har sett programmet. Men om du skulle sammanfatta lite kort om programmet. Hur såg det ut?
Det var
mycket möten.
Mycket möten. Vi ville ju visa hur jakt i Sverige, alltså allmogjakt, går till. Och försöka få fram varför jagar vi och få fram den här liksom passionen för jakt. Och hur det kan se ut på olika sätt. Och vi åkte då runt i hela Sverige och träffade duktiga jägare och profiler för sin jaktform. Träffade dem, intervjuade dem, var med dem på sin jakt. För att höra liksom hur hittade de sin passion och varför började de jaga och varför är den här jakten så viktig för dig. Så man fick verkligen träffa de som var duktiga på sin jakt. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande och väldigt lärorikt. Jag menar, jag jagar älg och fågel och sen har jag ju jaga lite vildsvin innan och lite andra jakter, men absolut inte långt ifrån kunnig på alla jaktformer.
Alltså public service ska ju vara lite lärorikt och för alla framförallt. Mm. Och det kändes väldigt informativt, programmet ni hade. Alltså det känns som att alla kunde titta på det, även om man var ny liksom och inte varit med i gamet så länge. Var det några riktlinjer ni fick liksom att lägga ribban på ett visst sätt?
Ja, för det blev ju så. Vi hade ju liksom lagt upp programmen på det viset att det skulle vara. Det var ju mycket intervjuer och vi berättade väldigt mycket berättande om jakten. Mm. Och eftersom själva skottillfällena eller skottscenerna är ju ganska få, så måste man ju förklara för vad allt det andra handlar om. Alltså varför sitter man i skogen timme efter timme, dag efter dag? Vad är det som driver oss ut? Mm. Det vill vi försöka få kärnan på något vis. Och det här, vi lyckas ju med det, för det var väldigt många som inte jagar som såg programmet, har vi fått till oss. Och det är ju, då har vi ju lyckats, tycker jag. För att då får man kanske ännu mer ökad förståelse för jakten.
Jag fick ju lite statistik om rekordsiffror på måndagar. För det sändes måndagar 22.20, det var ju 200 000 tittare.
Ja, det var ju...
Jag läst på, det var ju otroliga siffror.
Ja, det var det. Det var ju långt över vad man trodde. Mm. Så det var ju väldigt kul. Mm. Även fast vi fick då sen sändningstid. Det var tanken om att det skulle vara klockan 8 på kvällen. Mm. Men så blev det senare. Men tydligen tittade folk ändå. Mm. Kul.
Vad lärde du dig främst av det här uppdraget?
Ja, jag lärde mig hur många andra jaktformer går till. Mm.
Det känns väldigt lyxigt att få uppleva det på jobbet.
Ja, men verkligen. Det var ju att åka runt och få jaga hos andra och komma till. Och det är klart att det var ju jakt som det är på riktigt. Det var ju, vi hade 2 inspelningsdagar per jakt, per program. Om man vet hur det kan gå med jakt så kan det ju både gå skit liksom. Men på det viset så är det klart att vi försökte hitta där det fanns bra förutsättningar. Bra marker, bra folk, duktiga hundar. Så att det var ju liksom verkligen lite gräddfil att få komma för de här människorna och få uppleva deras jakt. Så det, men jag tyckte att det var lärorikt att få testa jaktformerna. Mm. Och träffa så mycket fina, spännande människor och duktiga hundar.
TV är svårt i sig. Mm. Jakt-tv.
Ja.
Känns otroligt svårt. Mm. Ni var ett proffsigt team, eller?
Ja, det måste jag nog säga. Vi lyckades ju, trots att vi var, ibland var vi 6 stycken ute i skogen. Liksom, när vi hade med oss hela teamet, vilket var väldigt kul. Både projektledaren och inslagsproducenten och filmaren och gästen vi hade, eller de vi besökte. Och så jag som programledare. Så, och då lyckas scouta något vilt, då gör man det bra. Så det får jag väl skryta med. Jag tycker att vi gjorde det bra och vi var duktiga och smyga ändå där vi behövde smyga.
Mm. Häftigt. Jag har din man, Roger Bäck,
ja,
här intill också som vi ska göra en intervju med, ja, med så småningom. Vad tycker du jag ska tänka på inför intervjun med honom? Har du några tips att skicka med på vägen? Alltså snäll ut.
Ja, han är snäll och han är väldigt, vad ska jag säga, han är ju otroligt duktig jägare. Har jagat sedan han var väldigt liten och provat väldigt mycket jaktformer. Han har haft väldigt mycket hundar genom sitt liv. Så jag tycker du ska fråga om hundarna.
Mm. Det ska jag. Vilken innest att få dela intressen så?
Ja, det är det. Vi har ju... Min önskan är att vi skulle få mer tid att jaga tillsammans. För det blir inte så mycket av det, tyvärr. Jag vet inte, av olika anledningar. Det är ju lite olika jakter. Jag är på ripjakter och jobbar mycket när det är säsong och Roger på älgjakter. Men det tycker jag är väldigt kul att få jaga ihop. Men fråga gärna om jakthundar och tidiga jaktminnen som barn. Och sen även om hans timring, tycker jag du ska fråga om. Han timrar i stugan nu.
Absolut. Och jag pratade lite med honom innan att han även är artist, ödemarksjägaren. Och jag spelar ju själv gitarr, så jag är alltid lite sådär på tårna när det kommer in någon annan gitarrist i huset. Det gillar jag inte riktigt. Men stämmer det att han friade till dig på en fjälltopp och spelade för dig? Det är speciellt.
Det är alldeles såhär rysig, som jag säger så. Ja, det stämmer. Han hade ju då skrivit en friare sång till mig. Om mig och till mig. Som man då spelade på toppen av vårat, jag säger det, vårat fjäll. Det är ett fjäll uppe i Hotagen där vi var då den sommarkvällen. Och det var så här som fjället kanske inte är i vanligt fall. Det var myggfritt. Det var hur varmt och fint som helst. Solnedgång. Och vi hade slagit upp tältet och hade ätit god mat. Och han hade med sig gitarren upp på fjället. Och det var inte så konstigt för fisk. Han skulle fota till sitt nya skivomslag.
Okay.
Så där anade jag liksom inget... Men jag skulle fota, så där sjunger han den här låten för mig i solnedgången. Går ner på knä och sjunger den här fria låten.
Mm. Det hade jag aldrig vågat för min sambo.
Det var
en inspiration.
Ja, fantastiskt.
Ja. Jättekul att ha här. Vad händer närmast? Ni ska få åka vidare i söderöver här. Men vad händer närmast vad gäller jaktarrangemang? Jag vet att ni har något som heter Nyfiken på jakt som du arrangerar i februari. Händer det något innan dess eller?
Jag har några toppfågeljägare som kommer. Dels några som kommer och jagar på egen hand i på några av mina marker då, som jag arrenderar. Vi har alltid jakt och boende ihop. Jag har alltid någon typ av paketering. Jag har också en guidning i januari. Det är två som kommer och ska ha guide på toppfågeljakt. Sen hoppas jag att jag kommer kunna sälja någon fler ripjakt i januari. För att det är så bra med snö redan. Sen har jag ripjägare från Danmark som kommer i slutet på januari. Så att,
fullt upp.
Det är kul. Sen har vi en kompisjakt som vi kallar Lucia-jakt i Ljungdalen här inför jul. Då drar vi ihop en kompisar, dricker glugg, sjunger låtar, Roger spelar och så jagar vi räv och ripa.
Otroligt. Hoppas vi får komma upp till er. Vi är från Vildmarken. Träffa er där uppe någon gång i er miljö. Det vore mysigt.
Det är klart ni ska komma till helst Ljungdalen där vi har egen mark och det är roligast att få visa.
Det måste vi ställa upp.
Ja.
Tusen tack för att du kom och kör försiktigt.
Tack för att jag fick komma hit och se er en fin anläggning.
Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv.